Lärjungarna har fått möta Jesus efter det att han har uppstått. Och Thomas är inte med vid det första tillfället. Det här med smeknamn, det är ju någonting som kan vara både rättvisande och missvisande. Ibland är det ju så med en del människor att man säger att jag Sven eller Ola eller Pelle eller vad man kan heta. Det säger ingenting, men om man säger smeknamnet, då vet man precis vem det är. Och så kan det vara kanske lättare. Den här Thomas, han verkar ju ha flera smeknamn. För här står det i texten att han kallades tvillingen. Men jag tror att de flesta som har någon slags koll på Thomas kanske har ett annat smeknamn på honom. Och det är ju Thomas tvivlaren. Och det är faktiskt ganska orättvist. Det är ett väldigt missvisande smeknamn. För om man funderar lite på vem Thomas var och vad han gjorde och vad han sa, så är det naturligtvis så att ja, han sa precis som han sa, att om jag inte får se det här, då tror jag inte. Men betyder det att han var en skeptiker? Någon som i grunden var ganska klen i sin tro? Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror tvärtom att Thomas faktiskt hörde till de där allra ivrigaste av lärjungarna. Det var han som i Betania, när Jesus närmade sig Jerusalem, sa: låt oss gå med honom för att dö med honom. Det låter ju mer som Petrus, om man nu skulle tänka vad vi har för förutfattade meningar om olika lärjungar. Men det är Thomas som säger det. Han är en ivrig efterföljare till Jesus. Och en annan sak som kanske gör det där smeknamnet ganska orättvist, det är ju att han på något vis, när han sedan har fått se Jesu händer och känt hans sida, så har han en av de allra starkaste bekännelserna som finns i hela Nya testamentet. Min Herre och min Gud. Han på något vis sätter fingret på vad som är kärnan i att tro om Jesus. Han är Herre och han är den han säger att han är. Han är Gud. Och jag tänker att den där tron som kanske vi lite orättvist har sett som svag, den bar honom kanske åtminstone geografiskt längst ut i världen av alla apostlarna. Enligt traditionen i alla fall så är Thomas begravd i Indien, där han var och missionerade och startade kyrkor. Och jag har funderat en del utifrån den här berättelsen. När och vad är det vi kräver för bevis för det här med tron? På något vis så är det så att Thomas i den här situationen behöver överbevisas. Han behöver den där knuffen för att våga tro fullt ut. Men sen tar det också fart. Det är liksom inte en fortsatt skeptiker som går till Indien. Det är den där Thomas som var ivrig, så ivrig att han hade varit beredd att följa med Jesus in i döden, sa han i alla fall. Jesus säger ju till Thomas: saliga de som inte ser men tror. Vad menas med det har jag funderat på. Menas det att vi inte ska söka de där bevisen som vi ibland kanske känner att vi behöver för att tro? Eller menas det kanske mer att vi inte ska vara så beroende av att i varje situation få nya bevis för Guds existens, för Guds närvaro och för att han är den han är? Att liksom inte hela tiden behöva säga till Gud att ja, nu får du allt visa dig igen. Det var ju inte sedan i torsdags som jag förstod att du är den du är. Kanske kan man tänka så. Igår så var jag och skulle jobba med lite olika saker. Jag hade åkt en bit hemifrån och ja, det var en morgon när liksom ingenting stämde. Det var det ena efter det andra som gjorde att jag aldrig kom iväg och jag fick skjutsa hit och dit och tiden drog iväg. Och sen när jag kom fram så hade jag glömt saker som jag var tvungen att ha för att kunna göra det jag skulle. Och jag var för långt hemifrån för att riktigt kunna ha tid att åka hem igen. Så jag tänkte jag får åka och köpa den där grejen. Och så kom jag till affären och är väl där kanske 9:15. Och så öppnar de 10:00. Och jag tänker, vad gör jag nu? Ja, antingen får jag ju vänta här, men det hade jag liksom inte tid med. Det var människor som väntade på mig och funderade på vem kan jag låna det här av? Jag visste inte. Men jag tänkte, jag ber en bön naturligtvis. Gud, vad gör vi nu? Hjälp mig. Och så backade jag och vände bilen. Och då kommer ägaren till affären ut ur dörren och kommer fram till min bil och frågar, du, ville du någonting? Du kanske behövde något? Och så kunde jag köpa det jag behövde 9:15. Var det ett bönesvar? Eller är han alltid där 9:15 på lördagar? Det är klart att jag kanske tänker att han var ju där ändå. Det var nog inte så att när jag bad så teleporterades han dit. Det kanske jag inte tror. Utan jag tror att han var där fast jag inte visste det. Finns det bevis för tron? Finns det säkra bevis? Finns det bevis som inte kan ifrågasättas? Ja, det är klart att spikhålen i Jesu händer och såret i hans sida bevisade ju åtminstone att det var han. Men det är klart, det finns ju de som ifrågasätter om man verkligen dog. Så hur man än vänder och vrider på det så är ju ett bevis, ja, det man ändå i sista ändan vill tro. Och jag har funderat på det här ordet bevisbörda. Som man använder sig av ibland när man funderar på vem det är egentligen som ska bevisa vad. Ofta i diskussioner om tro och sånt som är svårt att veta. Vem är det som liksom har ansvaret för att bevisa att något är sant? Är det mitt ansvar att bevisa att jag var med om ett bönesvar igår? Ja, det vet jag inte om jag kan. Är det skeptikerns uppgift att bevisa att jag har fel. Eller kan man tänka att det på något vis ändå vilar på Guds ansvar, den här bevisbördan? I slutet av den här berättelsen, eller som ett tillägg till den här berättelsen i slutet, så står det ju det vi läste. Dessa tecken har upptecknats för att ni ska tro. Så det Johannes säger med det är ju egentligen att Bibeln är ett stort antal nedtecknade tecken, bevis för Guds existens. I Romarbrevet 5 står det så här: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Där är det på något vis så att det stora beviset är inte att Gud skickar ut en affärsinnehavare till mig. Utan det stora beviset för Guds kärlek är att han en gång för alla dog för mig på korset. Och det berättas av Johannes och andra för att jag ska kunna tro. Påskens vittnen är en rubrik för den här söndagen. Och kanske man kan tänka att Thomas är ju ett av de där vittnena. Och en del av de vittnena behöver på något vis bli överbevisade om att det här är sant. Men på något vis så är det ändå så att det är påskens berättelse, påskens eget vittnesbörd som är själva beviset. Vi är påskens vittnen. Vi är inte våra egna vittnen. Det är inte så jätteviktigt att jag upplevde att jag blev bönhörd. Det är inte lika viktigt som att jag tror att den som gjorde det älskar mig och dig. Oavsett om man skickar en affärsinnehavare eller inte. Men han har dött och uppstått för dig och mig. Och massor av människor vittnar om att det är sant. Vi får vara påskens vittnen. Vår Herre och Gud har uppstått för vår skull. Ingen egen upplevelse kan vara större än det. Inget bevis för Guds kärlek och omsorg kan vara större än det. Vi ber. Tack Gud att du visar din kärlek och omsorg om oss på många sätt. Ibland i stort och ibland i smått. Men Herre, ingenting av det där som ger oss ledtrådar, som vill väcka oss, är på något vis det stora. Herre, tack att du hjälper oss i vardagen. Men tack framför allt att du har gjort